sista dagen i vår själavårdskurs i augusti 85. Det är den 23 i åttonde och vi har lektion 28 och ska idag avsluta ämnet människans and. Sista timmen igår jämförde vi två bibelord med varandra. Det ena var uttrycket ett ont samvete som vi hittade i Hebreerbrevet 10:22. Och i Apostlagärningarna 23 och 1, där möter vi Paulus som säger sig ha ett gott samvete. Ett ont samvete och ett gott samvete. Och det här, det är nog inte i första hand ett uttryck för en speciell känsloupplevelse. Jag har så gott samvete, det vill säga jag känner mig så bra inombords. Det vill säga jag har så dåligt samvete, jag känner mig så dålig inombords. Utan jag tror att detta är en fråga om med vem man samvet något. Ett ont samvete är ett samvetande med den onde. Det är samma ord här som vi möter i 1 Johannes 5 kapitel. Hela världen är i den ondes våld. Och genom syndafallet fick människan ett ont samvete. När hon följer sina begärelser och tror sig leva efter sin egen vilja, tror sig vara fri, så följer hon i själva verket försten över luftens härsmakt. Hon samvet med den onde. Så att när vi blir kristna och ska börja fungera utifrån vårt samvete ihop med Gud, så måste alltså samvetet, höll jag på att säga, möbleras om. Man måste vrida antennen åt en annan riktning och pejla in Gud istället för att pejla in ormen. Och Bibeln bejakar alltså att hela den här omställningen i våra liv till att fungera ihop med Gud i en vandring i anden, det är en omställningsprocess. Det är en helandesprocess. Herren, fridens Gud själv, helgeder till hela er ande, er själ och er kropp. Och det är en helgelseprocess i vår ande det här, att vårt samvete mer och mer skärmas av ifrån ondskans andemakter och uteslutande riktas mot Gud. Om du vill ha ytterligare ett bibelord på att anden inte i pånyttfödelsen blir så rättfärdig så att den inte behöver helgelse, så kan du titta i andra Korinthierbrevet 7 och 1. För av två eller tre vittnens utsagor ska var sak bedömas. Så det är alltid bra att hitta ytterligare något bibelord som man inte hänger upp sig på en enda spik, utan gärna åtminstone på två spikar, så ramlar inte tavlan ner så lätt. Det är den sista versen i sjätte kapitel som kallas för 7 och 1 som ni ser. Då vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande i det vi fullbordar vår helgelse i Guds fruktan. Alltså även vår ande behöver ett helande. Pånyttfödelsen innebär att vi med vår ande kan stå i gemenskap med Gud och hans ande. Och utifrån den gemenskapen kan också vår ande förvandlas och helgas. Och detta synsätt måste vi komma ihåg i kontrast mot det man ofta hör, att i syndafallet upphörde anden att finnas till. Och sen kommer den heliga ande och föder vår ande på nytt, och då är vår ande liksom ett avslutat kapitel. Utan vi behöver en helgelse in i vår ande, ett helande, inte minst ett helande av vårt samvete utifrån vilket sedan allt ska fungera i våra liv. Nu ska vi gå till profeten Esra, eller rättare sagt, han var inte profet utan präst, Esras bok. Första kapitlet och läsa de fem första verserna. Bara för att vi ska se att människans ande finns också i gammaltestamentlig tid. Vi kommer att se många texter på det här om en stund. Men bara för att vi ska se vilken självklarhet det är att människan har en ande. Även efter syndafallet och före pånyttfödelsen. Och att den kan fungera som ett samvete Och även Gud kan tala in i det samvetet om det behagar honom. Men i den persiske konungen Kores första regeringsår uppväckte Herren, för att Herrens ord från Jeremias mun skulle fullbordas, den persiske konungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande. Så säger Kores konungen i Persien: alla riken på jorden har Herren himmelens Gud givit mig, och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem helst nu bland eder som tillhör hans folk, med honom vara hans Gud, och han drar upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens Israels Guds hus. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och var helst någon ännu finns kvar, må han av folket på den ort där han bor såsom främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap. Detta jämte vad som frivilligt gives till Guds hus i Jerusalem. Då står huvudmännen för Judas och Benjamins familjer upp, även som prästerna och leviterna, alla de vilkas ande Gud uppväckte till att draga upp och bygga på Herrens hus i Jerusalem. Här står talat om Kores ande som Gud uppväckte och talade till. Här står talat om judarnas ande som också Gud påverkade till att gå tillbaka till Jerusalem. Och Nya testamentet ger oss samma vittnesbörd. Romarbrevets andra kapitel, verserna 13-15. Ty icke lagens hörare är rättfärdiga inför Gud, men lagens görare ska förklaras rättfärdig. Ty då hedningarna som inte har lag av naturen gör vad lagen innehåller, så är dessa utan att ha lag sig själv en lag. Då det ju sålunda visar att lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Därom utgör och deras egna samveten ett vittnesbörd, så också i den inbördes umgängelsen deras tankar när de anklagar eller och försvarar den. Paulus räknar med att även hedningar kan fungera efter ett samvetande med Gud. Och när vi talade om fåren och getterna häromdagen, så förstår vi att de hedningar som det här talas om, som utan att ha lagen och utan kanske att ha kunskap om Gud, ändå fungerar utifrån sitt samvete och kanske välsignar Guds folk. Välsignar Gud. De kan stå där bland fåren till sist. Det blir en stor överraskning för dem. Jag säger igen, ingen ska satsa på att stå bland fåren när han kan stå ibland Guds söner. Det kommer inte att sluta bra. Men några kommer att få möta en överraskning på den yttersta dagen. En positiv överraskning. Och samvetet finns alltså. Människans ande finns där hela tiden. Pånyttfödelsen innebär emellertid en väldig förvandlingsprocess. Där vi kan förvandlas så att det som är, vad ska vi säga, samvetets grundinställning hos den oomvända människan, nämligen ett ont samvete som är öppet företrädesvis för ondskans andemakt, det blir ett gott samvete, ett som är reserverat för Gud. Och till det behövs ju hela, ljusets vapenrustning. Inte minst trons sköld mot djävulens alla brinnande pilar. För de är riktade mot samvetet. Samvetet är ju en sån underbar grej när man ska påverka folk. Alla reklammakare är ute efter att kittla människans samvete på något sätt. Igår eftermiddag så var jag inne på det här som jag kallar för kanal 3. I alla våra relationer. När vi möts så har vi ögonen, kanal 1, och öronen, kanal 2, vidöppna. Vi granskar varandra och lyssnar in varandra. Men vi har också alltid kanal 3 där. Och det pågår alltid utsändning på kanal 3. Låt oss se några bibliska vittnesbörd om hur det här påverkar våra relationer, att vi tar emot också osynliga signaler på kanal 3. Vi går till Lukas 24 och 32. Här har du två lärjungar som hade vandrat på vägen till Emmaus med en okänd man. Kanal 1 sa ingenting. Kanal 2 innehöll bibelstudier, men sa fortfarande ingenting om vem bibelstudieledaren var. Kanal 3 däremot förmedlade intressant och unik information. De båda vännerna säger så här, det står. Och de sa till varandra, vore icke våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss. Kanal 3. Halleluja. Och det som jag tycker är så intressant med den texten, det är just detta. Att här fanns en information som inte fanns vare sig i ettan eller tvåan. Kanal 3. Och detta var naturligtvis ett samvetande med den mannen som gick med dem på vägen till Emmaus. För han hade ett brinnande hjärta. Och han talade utifrån ett brinnande hjärta. Han gick inte där och tyckte att de var såskoppar. Utan han älskade dem. Och nu försökte han att verkligen öppna deras ögon på allvar. För de andliga realiteterna. Till att förklara vad som stod om honom i Mose och alla profeter. För att de skulle förstå självutgivelsens hemlighet. Och den delar han med sig av i ett brinnande hjärta. Och deras hjärtan är åter brinnande. Och de känner igen Jesus inte minst på detta. För att när de hade vandrat med honom före korsfästet så hade de upplevt det där. Ett brinnande hjärta i hans närhet. Det hade inte alla gjort. Fariseerna hade inte gjort det. De hade nog förnummit elden men tyckte mera det var helvetets eld än himmelens. Och de dödade honom. Men deras hjärtan var brinnande och de talade om det som något positivt. För de ville ha med Gud att göra. Vi kan se ett annat vittnesbörd på kanal 3. Första Johannes 4 och 1. Mina älskade, tro inte var och en ande, utan pröva andarna huruvida de är av Gud, till många falska profeter har gått ut i världen. Det är lätt att man läser det här och tänker att nu ska vi verkligen skärpa oss och se varenda demon som står och lurar bakom varenda husknut. Ja, det är möjligt att det är det betyder. Men jag tror först och främst att vad det betyder är att vi måste vara lyssnande inför varandras ande. Den ena människan inför den andra människans ande. För i det här avsnittet undervisar Johannes om falska profeter. Vi läste om falska profeter igår, var det väl? I Matteus 7 kapitel. De som kommer utvärtes lika får. Alltså allt är okej på kanal 1. Allt är väldigt okej på kanal 2. Men på kanal 3 stämmer det inte. Det kan vara det enda kännetecknet på att något är galet. En inre varningssignal. Pröva andarna. Ta vara på kanal 3. Därför att då förnimmer du drivfjädern hos den människa som talar. Jesus jobbade mycket med kanal 3 som vi förstår. Låt oss bara ta ett exempel. Johannes andra kapitel och 23 till 25 vers. Medan du var i Jerusalem under påsken vid högtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken som han gjorde. Men själv betrodde sig Jesus icke åt dem eftersom han kände alla och inte behövde någon annans vittnesbörd om människorna, ty av sig själv visste han vad i människan var. Här var Jesus i Jerusalem, gjorde under och tecken och folk blev hyperentusiastiska så som man lätt blir inför under och tecken. Men det var inte alla som var så intresserade av egentlig omvändelse, utan hos många stannade intresset vid under och tecken. Ett dilemma som vi alltid hamnar i när det görs under och tecken. Att det kommer mycket ogräs med ibland vet. Och då står det så här att Jesus betrodde sig inte åt dem, de som bara var ute efter under och tecken. Ty av sig själv visste han vad de människan var. Kanal 3. Han bedömde människans ande. Med sin ande, med sitt samvete, lyssnade han in vad som fanns i människans ande. Därför att det gällde då att veta om det i den människan fanns ett gott samvete eller ett ont samvete. Om den människans ande var präglad av gott eller ont. Den människans ande var inställd på att samveta med Gud eller inte. Och vi vet att, som det står i första kapitlet här, 47 versen. Har du ett annat sånt här exempel? På andebedömning. När nu Jesus såg Natanael nalkas sa han om honom: se, den är en rätt israelit i vilken icke finnes något svek. Och Natanael blir ju följdriktigt förbluffad och säger: hur kan du känna mig när jag inte ens har öppnat munnen? Du har inte sett mig förut, du har inte hört mig prata och ändå känner du mig. Ja visst, säger Jesus. Kanal 3. Kanal 3. Halleluja. Och vi har också en nådegåva som kallas gåvan att skilja mellan andar. Vilket man också lätt tror är en nådegåva som bara ska ägnas åt demoner. Jag tror att det mycket är gåvan att ha en sån lyhördhet i sitt samvete att man kan börja samveta med andra människor. Så att säga, i anden skulle en brygga över till en annan människa och liksom veta vad som driver honom eller veta vad som driver henne. Och det är viktigt att vi får en rätt proportion på denna nådegåva, därför att den behöver vi som själavårdare. Att kunna i sin egen ande, i sitt eget samvete, känna efter om en människa drivs av det ena eller det andra. Ett enkelt praktiskt exempel. Man blir ofta i själavårdssamtal samtalandes om gångna tiders kriser och förnedringar. Och ibland så har ju människor arbetat sig igenom det här så att de inte har någon bitterhet kvar. Och då kanske man liksom bara kan surfa över problemen, de gångna händelserna. Det gångna är förgånget, därför att det är förlåtet. Vi behöver inte hålla på och rota mer i det där. Men ibland så måste man ta fram grävskopan istället och gräva djupt i det gamla. Därför att det är ännu inte förlåtet. På djupet är det ännu inte förlåt. Och det är väldigt vinst när man som själavårdare liksom känner i sitt samvete: det här är förlåtet. Det lämnar vi. Vi behöver inte öda tid på det där. Ja, de kriserna är okej. Men du säger att du har förlåtit och det säger jag också. Men ibland har man människor framför sig som säger, oh, det har jag förlåtit för länge sedan. Man känner, nej, det har du visst inte. Andebedömning. Och man drar i bromsen, man gräver. Och man hittar. Att liksom ha kanal 3 så öppen och påslagen. Och våga ta vara på de signalerna. Det är väldigt viktigt i all form av andlig verksamhet. Men detta är också viktigt i alla former av vanliga, vardagliga mänskliga relationer. För vi talade om kunskap igår. Relationslös kunskap som är kunskapens träd. Och vi talade om att den som älskar är känd, befruktad av Gud. Och kärleken som är den sanna kunskapen. Livets kunskap. Den kan du inte ta emot på kanal 1 och 2. Åtminstone inte enbart. Om inte kanal 3 ger ett samstämmigt vittnesbörd med 1 och 2. Så blir du i praktiken aldrig mottagande någon kärlek. Det här är så många ensamma människors problem. Så många besvikna människors problem. Så många svältfödda människors problem. Och här känner vi igen oss allihopa. Där vi kanske tycker att jag är så utanför. Jag blir aldrig insläppt. Jag är udda eller annorlunda. Jag har en sån längtan efter något mer, men det blir aldrig något mer. Kanal 3 måste upprättas på mig. Det finns mycket ondska i världen. Hela världen är i den ondes våld. Men hela jorden är också full av hans härlighet. Guds härlighet. Att få en ny känslighet i denna mottagare. Och få oljat upp den där ratten så man kan vrida in rätt våglängd. Och ta emot med full känslighet. Så man kan ta emot det positiva både från Gud och från medmänniskor. Och ge ut på samma kanal. För vi har både en sändare och en mottagare på kanal 3. För som ni förstår av det jag nu säger så är det alltså så här att om en människa har ett gott samvete. Då är hans ande liksom vänd emot Gud. Och lever i ett samvetande med den som är god. Hans egen ande utsänder på kanal 3 goda impulser. Den som har ett ont samvete. Ett samvete som alltså medvetet eller omedvetet tar in onda impulser. Utsänder också på kanal 3 olika former av onda, mörka impulser. Och nu ska vi titta lite grann i Bibeln på det här. För att vi ska se, det här är inte mina fantasiprodukter. Utan Bibeln beskriver också detta. Vi ska gå in i några texter i Gamla testamentet. Och då kommer vi att stöta på det lilla problemet att när folk har översatt så ibland när det står ande så tycker de att det är konstigt att det står ande här och så skriver de något annat på svenska. Hjärta eller sinne eller hitan eller ditan. Men de texter som jag har tagit ut här, de är uttagna med hjälp av en hebreisk konkordans. Och överallt där det står ande, där jag säger att det står ande så står det roach i hebreiska. Vi kan ju gå till en text som vi har haft framme förut och där det står ande, nämligen Psaltaren 32:2 som en jämförelse med vännen Natanael. Då ska vi se vilka signaler som David utsände när han inte hade det rätt ställt med Gud. Alltså Psaltaren 32:2. Säll är den människa som Herren icke tillräknar missgärning och i vilkens ande icke är något svek. Ofta när vi närmar oss varandra och vi känner inte varandra så väl, men vi räcker fram handen och vi ler och vi har vissa stereotypa beteenden för oss för att skapa kontakt. Så har man hela tiden kanal 3 påslagen så gott det går. Och det första man nästan vill lyssna in är detta. Är detta en människa i vilkens ande finns något svek eller inte? Är det här en pålitlig människa? Kan jag anförtro mig åt honom? Eller är det en människa som kommer att spela teater med mig tills dess att han på något sätt utplundrar mig? Är detta en sanningens människa eller en lögnens människa? Finns det förljugenhet i hans liv? Eller är han den han ser ut att vara? Med andra ord, stämmer kanal 3 överens med kanal 1 och 2? Vi går till Ordspråksboken 16 kapitel. Där ska vi läsa verserna 18 och 19. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga, står det i svenska. I grundtexten står det en högmodig ande går före fall. Och bättre är att ha en ödmjuk ande bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga. Man kan ha en högmodig ande och man kan ha en ödmjuk ande. Och det där är ju också någonting man känner efter tämligen på direkten när man ska skapa kontakt. Är den här personen över mig eller är han under mig? Eller är vi på samma nivå? Eller ja, hur förhåller vi oss i förhållande till varandra? Möter jag högmodiga, stolta signaler eller möter jag ödmjuka signaler? Vad är det i så fall, en äkta ödmjukhet eller är det inte en äkta ödmjukhet? Ordspråksboken 29 och 11 tycker jag också innehåller ett skojigt litet påstående. Ordspråksboken 29 och 11. Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut. I hebreiskan står det, dåren släpper sin ande lös. Och det är bara av sammanhanget man förstår att det här är en ande av vrede och maktbegär. Men jag tycker det är en så fin beskrivning av det här som man ibland känner inför människor. En sorts nästan primitiv skräck, rädsla, fruktan som kan gripa en redan vid första kontakten med en främmande människa. Staffan Lindén hade en sån här stolle för många år sedan när det var tal om disciplinproblemen i skolorna. En lärare som ser ut som en förrymd gorilla som står i katedern och säger, disciplinproblem, gör som jag, håll intresseväckande lektioner. Det minns vi från vår skoltid, alleman, att det fanns lärare som aldrig behövde höja rösten och som man var livrädd för ändå. Jag vet inte om man är livrädd för sina lärare numera, men jag kommer ihåg en lärare som vi hade. Jag såg honom aldrig arg, men man visste att skulle han bli det så skulle taket ramla ner. Och alla skötte sig perfekt. Han blev aldrig arg just därför att hans ande signalerade såna väldiga vredesresurser om någonting skulle hända. Och kanal 3 gjorde att alla satt som lamm på hans lektion. Ibland möter vi ju också inom den fromma branschen anspråksfulla människor. Människor som kommer med ett ledaranspråk. Och som andra människor viker sig för. Som fällknivar. Och dessa upphöjs snabbt till alla möjliga ledarpositioner och kallas för ledarnaturer och profeter och utsedda av Gud. Men frågar man folk, vad känner du för honom? Är han en människa som bär dig eller är du en som bär honom? Ja, det jag känner är ju egentligen fruktan om sanningen ska fram. Ja. Då skulle du ha gjort en andebedömning och handlat annorlunda. Du skulle satt dig över din fruktan och inte upphöjt denna person i församlingen. En ande av maktlyssnad. En ande som inger fruktan på kanal 3. Ordspråksboken 11 och 13 blir så nästa ord som vi går till. Ordspråksboken 11 och 13. Den som går med förtal, han förråder din hemlighet. Men den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta. I grundtexten står det en trofast ande. Det är alltså en människa som på något sätt kommit in i ett samvetande med Gud och som också utsänder signaler av trofasthet. Och det där är ju i all sin lilla enkelhet så ljuvligt när det gäller äktenskap. Ibland så finns det människor som liksom på kanal 3 erfar från sin äktenskapspartner att det här är inte en trofast person. Och när man då påtalar det här så får man då förnärmade anklagelser till svaren att ja, jag har minsann inte hoppat över skacklarna här och vad går du och tjatar om? Och att personen blir så stucken beror på att det finns väldigt mycket i honom eller henne som är vidöppet för frestelse till otrohet. Om inte annat. Och det kanske har varit något någon gång. Men så blir det detta att ja, du kan då aldrig förlåta. Men den andra känner att på kanal 3 är det inte rent. Här är inte en trofast ande i operation. Det här är viktigt för oss som själavårdare att känna till. Därför att man får kanske ta tag i problemet. Förklara det. För den som då känner sig anklagad och stucken. Och så är det, hör du, vad utspelar sig egentligen i ditt innersta? Din hustru eller din man kanske förnimmer mycket mer av vad som rör sig i ditt innersta, i ditt fördolda, än vad du kanske tänker dig. Du skulle önska att bara bli bedömd utifrån kanal 1 och 2, men här fungerar också 3:an. Och hur är det? Har du en trofast ande? Å andra sidan. Om man är gift med en människa som har en trofast ande. En sån vila det blir. Honom eller henne vågar man åka ifrån i 14 dagar. Utan att hjärtat slår extra slag och man ligger och kallsvettas på nätterna. Och så. En trofast ande. Det är en väldigt viktig sak för att ett äktenskap ska fungera. Är det inte rent på 3:an så funkar inte äktenskap. Så har vi 16 kapitlet och 32 versen. 16 och 32. Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sin ande än den som intar en stad. styr sin ande. Kan man göra det? Kan man hyckla på kanal 3? Nej, det kan man inte. Men den som styr sin ande riktar in sin ande mot Gud. Det är viktigare i våra liv än hur många städer vi har intagit. Och hur mycket kraft vi har utvecklat. För om du riktar in din ande mot Gud och bara mot Gud, så kommer det att ske i ditt liv som Gud vill ha gjort. Varken mer eller mindre. Och det är lika viktigt att det inte blir mer som att det inte blir mindre. Låt oss gå till 5 Mosebok 2:30. Men Sihon, konungen i Hesbon, ville icke låta oss tåga genom sitt land, ty Herren din Gud förhärdade hans sinne och förstockade hans hjärta, för att han skulle giva honom i din hand, så som och nu har skett. Hjärta och sinne står för samma sak, men här i grundtexten står det ande i det ena fallet, jag minns nu inte riktigt vilket. Jag vill minnas att det är att han förhärdade hans ande och förstockade hans hjärta, men det kan också vara tvärtom. I vilket fall? Lyssnandet sker på två kanaler. Den andliga kanalen och sinnesorganens kanal. Här möter vi en man som slutat att lyssna på bägge. Jag ställde frågan lite provocerande häromdagen när vi satt i eftermiddagssamtal. Vad menas det att lyssna? Vad är en lyssnande människa för en figur? När nu alla har fullgod hörsel. Vad är en människa som lyssnar? Vi har ju haft många ord för det här. Modeordet inom vårdbranschen är empati för närvarande. För en lyssnande människa. Jag tror det är en människa som har kanal 3 öppen. Tillika med kanal 1 och 2. Och som själv på kanal 3 utsänder rena impulser. Än i vilkens andika är något svek. En som man direkt förnimmer inför att man kan lämna ut sig åt. En som utstrålar en kärlek och som inbjuder till förtroende. Som regel tror jag att det här är inte en egenskap man kan dressera fram i en människas liv. Jag tror också att ju mer orenhet det finns i en människas liv, desto mer så blockerar det också den här lyssnarfunktionen. Det beror lite grann på vad det är för sorts orenhet. Men som tumregel tror jag det är så. Det vet vi allihopa det här, va? Att om det finns saker man föraktar innerst inne, så hjälper det inte hur man håller masken. Kommer man in på de här tingen och den människa man samtalar med börjar tala om detta som man föraktar, så går det som en glasvägg igenom hela samtalskontakten. Även om man ser aldrig så förtroendeingivande ut på ytan. Och vi kanske ska sluta den här lektionen med att se just ett bibelord på att på kanal 3 kan du aldrig bluffa. Och det står i 1 Korinthierbrevet 2:11, om jag minns rätt. Ja, just det. 1 Kor 2:11. Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen and? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds and. När det gäller för oss att bli bekant med Gud och verkligen lära oss Guds natur, så är ögon och öron inte till så där förfärligt stor hjälp. Vi kan beundra skapelsens skönhet en vacker majdag, men så rätt vad det är det november, va? Och då är Guds godhet inte alls lika lätt att se. Om man inte är en sån här hopplös positivist som tycker det är ljuvligt vackert när bladen faller och ösregnet står som spön i backen. Men på kanal 3 kan du alltid förnimma vad som är i Gud. Och om varandra kan vi alltid genom andekommunikation, så att säga, med våra samveten förnimma vad som utspelar sig. Det är en enklare, en rakare och ärligare kommunikation. Där finns inte så mycket krumbukter som på 1 och 2. Inte så mycket reklamfilm, om jag får säga det så.
Halleluja.